Då vill jag tacka för förtroendet att få komma hit och predika. Till vardags så finns jag sedan 1,5 år tillbaka inne i Stockholm i ett lite speciellt arbete. Det är en lite unik lösning får man nog säga. Det är lite av ett pionjärarbete, alltså som byggs lite från grunden och står på sina egna ben. Samtidigt så görs det mitt i Immanuelskyrkan. Alltså en stor redan existerande församling. Och vi har försökt se till ett behov som vi tror finns. Där människor kommer inflyttade till Stockholm. Men har haft väldigt svårt många gånger att hitta in i församlingarna här. Det har vi sett lite som en första kallelse för oss. Arbetet heter Immanuel 153. Och 153 har vi hämtat ur bibelsammanhanget där det berättas att lärjungarna har varit ute och fiskat hela natten utan att få något. Men när Jesus uppmuntrar dem att lägga ut näten på djupt vatten så får de 153 fiskar. Och det hoppas vi också få göra, lägga ut på djupt vatten i den tid och i den stad som är vår för att göra Jesus känd i Stockholm. Ska vi be en kort bön också? O helige Gud, nu tackar jag dig för den här stunden. Tackar dig att du har bevarat oss till denna dag. Nu ber jag dig att vi skulle få öppna oss för din närvaro. Att ditt ord får tala till oss. Får trösta oss, uppmuntra oss och utmana oss. Att våga ta nya steg tillsammans med dig. Kom heligande, gör ordet levande för oss. Amen. Jag misstänker att en ganska vanlig julklapp, julen som just har gått, har varit en GPS. Denna fantastiska lilla manik som kan läsa av satelliter och utföra de mest häpnadsväckande sakerna. Den vanligaste användningen, det är ju att man talar om vart man befinner sig och vart man vill landa, vart man vill komma. Och så får man instruktioner längs hela vägen. Nu är det dags att svänga till vänster, sen kör du rakt fram i 300 meter och sen tar du till höger. Och för att vara en elektronisk apparat så får man nog säga att GPS:er är ovanligt nådefulla. Det är nämligen så här att om man lämnar den inslagna vägen, då händer det förträffliga att då räknar den om allting. Börjar om från början. Och hur fel man än har hamnat så är det aldrig för sent när man har en GPS. Ungefär så tror jag att det var för de vise männen. Stjärntydarna från Babylon som hade läst av tecknen i tiden och på himlen och insett att nu har den nye konungen fötts. Men vad fel de ändå tänkte. Ändå logiskt. Jo, de tänkte ju på människors vis. När en kung hade fötts så begav de sig till Herodes palats i Jerusalem för att söka honom där. Men de hade kommit fel. Där gjordes omräkningen och inget annat än Guds ord kunde till slut leda dem rätt till kungen i Betlehem. Och när de anländer och kommer med sina hyllningar till Jesus, då sker ett väldigt koncentrerat ögonblick i frälsningshistorien. Där och då går den gamla profetian som Abraham hade fått i uppfyllelse. Den som säger att genom ditt namn, i din släkt, ska alla folk välsignas. Alltså stjärntydarna från Babylon är de första icke-judarna att identifiera Messias. Det kom dock att dröja ett ganska bra tag för de första kristna att på allvar förstå innebörden av att Jesus var allas herre. Och det är just det där skeendet som vi ska stanna upp vid idag. Att gå över gränsen är rubriken jag har satt för predikan. Och vi kommer helt att uppehålla oss i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Om du har Bibeln med dig så kan du ha det uppslaget hela tiden. Och jag tar lite av ett helhetsgrepp på hela det kapitlet. Får vi följa varandra i den vandringen. Vi behöver då påminnas om att alltså den första kristna rörelsen, det var en rakt igenom judisk företeelse. Runt judarna fanns det liksom lite olika cirklar med olika grupper. En grupp kallades för proselyterna. De hade tagit in allt av det judiska tänkandet, den judiska tron, även om de inte var födda som judar. Men genom omskärelsen så blev de upptagna och räknades som fullvärdiga judar. Sen fanns det en annan grupp, den tror jag vi känner till, ett ord som används på lite olika sätt. Jag tänker på hedningarna. Hedningarna är egentligen lite av ett samlingsbegrepp för alla icke-judiska folk. Och även bland hedningarna så fanns det de som hade börjat ana att det låg något i det där som judarna sa. Att det bara fanns en gud och att det gick att läsa om honom i skrifterna. En del hade börjat leva efter de 10 budorden och kunde också besöka synagogorna och även ge allmosor. Ett särskilt namn på just dem, det var de som fruktade Gud. Och till den gruppen hörde Cornelius, mannen som vi möter nu när vi går till bibeltexten. Han befinner sig i ett skede där vi dyker ner här nu, då han har fått besök av en ängel som börjar tala till honom. Och vi går till den 4:e versen, alltså Apostlagärningarna 10, vers 4. Och ängeln säger då till Cornelius: dina böner och allmosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare, Simon, som har sitt hus nere vid havet. När det här återberättas i nästa kapitel så läggs det också till att han ska hämta Petrus därför att han har något att säga dig som ska rädda dig och alla i ditt hus. Det är en mycket dramatisk scen det här. Cornelius får möta en ängel. Men han behöver en människa för att kunna nå den djupa förståelsen av tron. Endast en syndare kan leda en annan syndare till Kristus. Så skriver Peter Halldorf i en liten kommentar till just det här sammanhanget. Och när en människa har börjat söka Gud, då ser vi i det här exemplet hur den helige ande låter ett helt nätverk av människor sättas i rörelse. Och händelser sammanfaller så att den sökande kan gås till mötes. Och man skulle kunna säga att den helige ande är regissör för hela det här skeendet. Och att komma till tro för en människa, det är väldigt ofta en ganska lång process där en lång räcka av olika möten och människor var för sig får bidra med små bitar för att allt till slut ska falla på plats. Vid några tillfällen i mitt liv så har jag kunnat erfara att anden har manat mig just till sådana uppgifter. Det har faktiskt hänt att jag inte har antagit den utmaningen, vilket får räknas till förspillda tillfällen. Och i de fallen får jag hoppas att någon annan var mer villig att gå. Men andra gånger så kan jag se att det har gått bättre. Och jag har försökt finna en god hjälp för att uppmuntra mig själv vid sådana här tillfällen, för att det faktiskt ska bli av. När jag anar att anden manar. Och då brukar jag fråga mig själv så här: vad är det värsta som kan hända? Till exempel, om jag plötsligt börjar tänka på en person som jag inte har träffat på länge, eller det liksom bara kommer lite så där, då kan jag ju mycket väl låta det leda till att jag kanske skriver ett mejl till personen, eller att jag ringer upp ett litet samtal. I det fallet kanske det värsta som kan hända är att det blir lite kallprat i största allmänhet. Men det händer ju faktiskt också att personen i andra änden säger att vad märkligt att du ringde just nu. Jag har det faktiskt ganska jobbigt. Eller du är ju kristen och jag har ju börjat grubbla lite på det här. Vad tror du om det här? Och jag skulle innerligt önska att vi som kristna skulle gå in i ett tänkande där varje dag kunde få börja med bönen: gode Gud, här är jag. Om jag får vara någon människa till hjälp idag, låt mig då vara det. Kan jag vara en påminnelse om din närvaro och kärlek för någon idag, låt mig då vara det. Om någon idag vågar närma sig dig genom mig, låt det då ske. Och jag tror att den församling vars medlemmar lever i det perspektivet kan inte undgå att växa, både i kärlek och i antal medlemmar. En som lyssnade och vågade gå, det är nästa person vi möter i texten: Simon Petrus. Och när vi dyker ner hos honom så är han mitt inne i en stund av bön. Han har tagit vara på ett tillfälle mitt i vardagen. Maten håller på att bli klar. Men istället för att bara slå ihjäl tiden på något annat så passar han på att vända sig till Gud. Och jag tror att också vi i vår vardag har de där tillfällena oundvikligen. Kanske när vi sitter på pendeln eller på väg till jobbet, när vi står vid disken, då vi faktiskt kan ta vara på den stunden och låta det bli till bön. Det är inte varje gång man erfar andens tilltal. Men det ligger en väldigt naturlig logik i att ju oftare man övar sig, desto godare lyssnare blir man. Och det är just vid ett sånt tillfälle när Petrus lyssnar som han får se en märklig syn. En syn som kommer att utmana hela hans tankesätt. Och i förlängningen hela den första kristna rörelsens tankesätt. Vi går till vers 11. Och det här är märkliga saker som sker. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden. Och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sa till honom: Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre. Aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst: vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Detta hände tre gånger. Och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Alltså i tusentals år hade man följt de lagar och bud som Gud hade gett till Mose. Lagar som sa vad som var rent och som var orent. Vad man fick äta och vad man inte fick äta. Vilka man åt tillsammans med och inte. Att vara jude, det är inte en fritidssysselsättning, utan något som genomsyrade livets alla områden. Och nu hör Petrus Guds röst klart och tydligt vända upp och ner på hela den föreställningen. Inte undra på att han protesterar. Tre gånger får Gud låta bilden rulla för att Petrus ska våga tro att det verkligen är sant. Och Petrus tvingas nu gå över en gräns som ställer alla hans tidiga föreställningar på ända. Och den helige ande låter honom nu öva den nya insikten på en gång. Och det här Cornelius och Petrus vägar korsas. Männen som Cornelius har skickat till Joppe för att hämta Petrus anländer. Och han följer med den här nya insikten. 5 mil är det att vandra från Joppe och Caesarea. Och vi kan ana att vägen var tillräckligt lång för att han skulle hinna både gå in i en djup identitetskris och bearbeta den och komma ut ur den. Och när han väl kommer fram till Cornelius hus så ser vi att den nya insikten har landat. Och han tar till orda i det fullsatta huset Och vi läser då ifrån vers 28. Petrus säger då: som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Och de verserna som följer nu längre fram, det är ett koncentrat av den nya insikten. Ifrån vers 34. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Alltså när Petrus själv formulerar sin insikt, så är det första gången i världshistorien som tanken om alla människors lika värde nämns. Det här är oerhört dramatiskt. Senare så har den här insikten landat allt mer bland de första kristna. Och i församlingen i Galatien så ser vi att man säger: nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och i texten vi rör oss i idag så ser vi att den första av de här stegen tas. Alltså skillnaden mellan jude och grek upphävs. Jesus är alla folks Herre. Petrus, han kallades av Gud att gå över en gräns för att fler skulle komma till tro på Jesus. Vilka gränser behöver du och jag vara beredda att gå över i den tid som är vår? Och om det funnits tider då kyrkan av olika anledningar har avskärmat sig från vissa sammanhang och vissa typer av människor, så kanske tiden nu är här då det är dags att frimodigt söka upp plats efter plats och förkunna att Jesus är allas Herre. Jag kan tro att pluralism och individualism allt för länge har hämmat oss att på allvar tänka utanför gruppen av de redan frälsta. Men om det är som Petrus säger, att det är budskapet om fred genom Jesus Kristus som ska spridas, då undrar jag, vad har vi egentligen för anledning att vänta? Och som Jesu efterföljare, om vi ska ta evangeliet på allvar, då ser vi att vi kan egentligen inte tala om några alternativ när det gäller att leva ut evangeliet. Bibeln är väldigt entydig när det gäller att inte behålla Jesus för sig själv. Det jag tror att vi behöver göra, det är att vi var och en måste finna våra vägar som går i linje med våra personligheter, våra gåvor, våra talanger och möjligheter. Det finns inte en universell evangelisationslösning eller ett paket som kan klistras på en människa. Vi måste söka vägen själv. Genom att Gud talar så här tydligt till Petrus, då får han redskap att inte bara själv ta sig igenom den här krisen, utan ta igenom hela den första kristna gemenskapen genom samma kris. Och frågan är vilka kriser som väntar oss när vi vågar gå över gränsen för evangeliets skull. För Petrus var det en etnisk gräns som började passeras för att evangeliet skulle segra. Och jag undrar, hur ser gränserna ut för oss? Vilka områden är fortfarande en vit fläck på kartan i vår närhet, där budskapet om Jesus Kristus inte har hörts? Tänk om någon del kunde färgläggas genom just oss i den tid som är vår. Därför att Jesus är allas Herre och att Gud inte gör skillnad på människor. Och till sist, Petrus väg, när han har den här gruppen ihärdiga lyssnare framför sig, det är att väldigt rakt upp och ner återberätta huvuddragen i Jesu liv och vad det innebär att tro på honom. Sen ser vi att den helige ande gör resten. Vi går till vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus: vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi? Och han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Alltså, det mönster som Petrus sedan tidigare lärt, det var ju att dopet i vatten föregick andens närvaro. Men anden låter sig liksom inte fångas i tydliga system. Och när vi väl vågar oss till nya möten, då tror jag att vi kan få finna att anden har gått före. Och en utgångspunkt vid alla andliga möten och samtal om tro, det är att vi kan få identifiera den tro och den gudsnärvaro som nog oftare än vad vi tror redan finns där. Precis som hos Cornelius. Som medarbetare i Guds rike så är vi innerligt behövda och efterfrågade. Det är en människa som kan leda en annan människa till Jesus. Du och jag behövs. Amen. O Jesus Kristus, jag tackar dig för det hisnande och omvälvande som Petrus fick utsättas för. Hur hans föreställningar sprängdes för att din plan och din tanke var så mycket större. O gode Gud, nu ber jag dig att du ska jobba med oss så att vi, i vilken vardag vi än befinner oss, skulle våga oss lite vidare, lite djupare på vägen mot att tala om dig och leva ut dig. Helige Ande, jag ber dig att du ska överraska oss när vi väl tar de första stegen. Får vi märka att du gör resten. Var du med oss i den här stunden av bön och öppenhet för dig.